Under fem söndagar utgår vi från samma predikotext. Jag ska inte läsa hela den här långa texten idag igen, det är den fjärde söndagen detta. Men det är ju den, för den som är ny, den mångbottnade berättelsen om fadern och hans två söner, de så kallade förlorade sönerna som på olika sätt temporärt går förlorade men också kommer tillbaka. Så insåg jag häromdagen att jag har nog blivit mer påverkad av den här berättelsen än jag själv har förstått. Sent i fredagskväll så kom vår mellanson som heter John hem efter 11 veckors resande i Asien. Och när han i början av veckan skrev ett sms och sa att han tänkte komma hem på fredag kväll, så fick jag förstås någon slags glädjefnatt. Och min första tanke var faktiskt följande: vad ska vi göra för mat och fira detta med? Och då plingade det till i huvudet på mig alldeles osökt: slakta gödkalven. Och orden är ju ett direkt citat ur Lukas 15, där ju fadern ropar i den här skira, yra glädjen över att han nu ser sonen komma tillbaka på långt avstånd. Så ropar han till sina tjänare följande, Lukas 15:22: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter, och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Så jag styrde kosan mot saluhallen på Vågmästarplatsen, det som nu kallas för Kvillebäcken. Och innan jag åkte så läste jag på lite grann för att hitta ett recept just på gödkalv på nätet. Och då fann jag ju också beskrivningen av gödkalvarnas korta och mycket ensidiga liv. Det är en ganska trist historia hur gödkalvar behandlas. Så jag la ner själva gödkalven och så satsade jag på en glad kalv som har fått leva ett gott liv på den goda Hisingsjorden. Och den var dessutom slaktad och klar. Men jag bar det här köttstycket med någon slags känsla av värdighet ut mot bilen. Och festen började. Så funderade jag på: är det för hans skull vi festar? Eller är det för vår skull? Naturligtvis en fråga som inte riktigt går att besvara. Men jag tror ganska mycket att man kan säga att den där känslan av att få någon hem igen är ju liksom någonting som finns hos den hemmavarande. När vi nu är vid den här näst sista delen i den här ganska långa predikoserien, som jag också haft en förhistoria, så tror jag att vi är vid själva huvudtemat i den här berättelsen, nämligen pappans berättelse, förälderns berättelse. Detta kunde lika gärna varit en mamma förstås. Jag tror att den här berättelsen handlar om Gud som förälder och vår kallelse att gå från att vara ett omoget barn, som det här handlar om fast det är vuxna människor, till att bli en ansvarig, en ansvarstagande förälder på många nivåer. Liknelsen har naturligtvis flera andra viktiga motiv också, men jag undrar om inte precis det här är själva djupmotivet, att identifiera sig med fadern först och främst. Någonting som kräver att man gör upp med alla vrångbilder av fadern som dömande, straffande, knusslig, ständigt missnöjd. För vem vill bli lik en sån fader? Vem vill identifiera sig med honom? Och istället våga identifiera sig med liknelsens egentliga far, så som Jesus beskriver honom för de två grupper som hörde den här liknelsen, fariseerna och syndarna. Att välja spåret att enbart identifiera sig med sönerna slog mig är relativt bekvämt faktiskt. Då blir man liksom förstådd. Ja, ni vet, det är inte så fruktansvärt enkelt att vara människa. Alla begår vi misstag och allt detta. Och om det blir ens livsmönster, att vara där, så är man snart ganska tragisk. Vi fastnar i oss själva, i jag och mitt. Och så växer vi inte in i det uppdrag som är vår kallelse och som jag tror den här liknelsen djupast sett syftar till. Ibland undrar jag, och jag är delskyldig, jag undrar om inte vi ibland med vår förkunnelse i kyrkan har hållit varann för mycket kvar liksom där nere. Understrukit att vi är ovärdiga, vi är ständigt beroende och så vidare. Och allt det här är naturligtvis sant, men inte hela sanningen. Om det blir för mycket jag arma syndare, så blir man med tiden också lite rädd för växten, för mognaden, för styrkan i trons utveckling. Den här liknelsen säger, och det är viktigt, att mötet med Gud är från början till slut byggt på en botten av nåd och förbarmande. Det är kärlek utan gräns, men den har ett steg till, det jag vill fokusera på idag. Och det är bemyndigandet som barn i hans hus. Det här handlar båda sönernas möte om fadern med först, faktiskt. Han möter dem först i befintlig trick. Men det som sker i det mötet sker för att de inte ska förbli där de har hamnat. Meningen är nu att de ska axla och ta över ansvaret för det fadern har byggt. Ni som gått i Smyrna länge vet att jag av och till hänvisar till och citerar den holländske teologen och författaren Henry Nouwen. Kanske därför att han valde att lämna en lysande karriär inom den akademiska världen när den karriären stod som högst, för att bosätta sig i ett gruppboende för förståndshandikappade pojkar, därför att han kände att Gud kallade honom att ge sina sista år, det blev 12 år, i en sån liten kommunitet. Det upplevde han som en stark kallelse. Jag tror att det var så jag hittade honom. Och jag har varit hans följeslagare på ett sätt, på långt avstånd i mer än 20 år. Jag mötte aldrig Henry Nouwen. Det är inte riktigt nödvändigt alltid för att någon ska bli en förebild. Men jag var på väg till honom i Richmond Hill norr om Toronto i Kanada våren 2006. Jag fick ställa in den där resan därför att vår yngste son Ludvig blev sämre i sin sjukdom. Och den där hösten så dog Henry Nouwen. Och sommaren därpå så tog Ludvigs liv slut. Jag gjorde aldrig resan, men jag har väldigt många gånger återvänt till den resa som aldrig blev av. Och så har jag gjort det med en enda fråga, och det är frågan: vad hade jag haft med mig hem från det mötet egentligen? När jag nu igen läser hans fantastiska bok som handlar om Lukas 15 från perm till perm, The Return of the Prodigal Son, så blir det klart som kristall för mig att hans budskap inte hade varit någon teologiskt knivskarp formulering som han hade räckt mig. Inte ens något djupsinnigt andligt råd att åka hem och förvalta. Om jag hade rest så som livet såg ut just då, så tror jag att han hade sagt så här: du skulle inte ha kommit hit. Du skulle ha stannat hemma med de dina istället. För din första kallelse, det är att vara den pappa som du har blivit. Jag tror han skulle ha sagt det på ett annat sätt, men det hade varit andemeningen. I efterhand är jag glad att jag aldrig åkte, att jag fick vara hemma, att jag fick vara med hela vägen. Men Nouwens slutsats, efter att ha lagt många år faktiskt på den här liknelsen, ligger inte så långt ifrån det jag får för mig att han hade sagt. Det är nämligen att kallelsen inte begränsar sig till att komma till Fadern igen och igen, utan att bli som Fader, som Fadern, till och med bli en fader, en moder i tron. Hela hans bok menar att liknelsen syftar till att få oss att upptäcka att vår kallelse är att bli lik Fadern och att leva ut hans gudomliga kärlek. För båda sönerna, tänk på det, möter egentligen samma uppfordrande inbjudan. Att gå in, delta i festen som pågår där inne, för att sen kavla upp ärmarna och föra Faderns verk, Faderns vilja, Faderns patos vidare till ännu en generation. Utan det motivet så menar jag att den här liknelsen dräneras på sin verkliga utmaning. Kallelsen klarnar först när man ställs inför insikten att man är arvinge och därmed en efterträdare i en bemärkelse. Här sammanfaller kallelsen för båda sönerna. Och för oss, får man tillägga. Kallelsen att lämna de omogna revolterna, lämna det själviska slösandet, lämna upptagenheten av egen vinning för att istället axla ansvar. Och att lämna det bekväma gnällandet på avstånd, det ständiga tyckandet och tänkandet om allting, för att istället göra vägen fram till att bli en andlig förälder. En som inte har tid att tycka och tänka så mycket och grälla så mycket, därför att man bär en förälders ansvar. Jag tror att vi är många som står precis där idag. Faktiskt. Vi är ett mycket smärtsamt, fullständigt nödvändigt vägval. Liknelsen formulerades så spännande och så fantasieggande att man nästan missar hur rakt det här budskapet är. Budskapet till oss ryms faktiskt i två små ord. Och det är orden: väx upp. Punkt. Eller kort sagt, det är tid att vi blir andliga föräldrar. Det här är ett högt ställt mål. Det är ett mål som är omöjligt att uppnå, påstår jag, om man krälar för mycket i stoftet och ursäktar sig. Det är omöjligt att uppnå om man är på den andra sidan, att man anser sig vara på den säkra sidan bland de som, citat, aldrig har överträtt några bud. Där växer inga andliga föräldrar. Kanske måste man möta Fadern, om ni förstår, efter sina misslyckanden. Kanske måste man möta Fadern som talar en till rätta för att det mötet ska kunna ske. Av ett enda skäl, och det är: det här har med föräldraskap att göra. Och jag tänkte landa i de tre bilder som jag finner som de viktigaste av föräldraskapet som framkommer i den här berättelsen. Det är bilden av den orolige pappan. Det är bilden av den barmhärtige pappan. Och det är bilden av den generöse pappan. Jag börjar med den orolige föräldern. Jag vet inte om ni har tänkt på att i den här berättelsen så är ju Fadern i ständig rörelse. Skildringen av honom gör att man ser honom framför sig som ganska rastlös. Och det är två informationer som skapar den bilden. Den första är att det naturligtvis inte var tur som gjorde att han råkade vara ute vid vägen just den dag sonen kommer tillbaka, utan att han nog har gått den sträckan varje dag sedan sonen försvann. Att han har spanat i den riktningen varje dag. Han har ingen ro. Varför? Därför att han är förälder, är det korta svaret. Den som är förälder har ju fått gåvan att i det stora också svara ja till en oro som det uppdraget alltid innehåller. Det är roligt att vara förälder, det säger vi ofta. Det är smärtsamt att vara förälder, ska också sägas. Det andra iakttagelsen är ju att fadern i slutet av liknelsen lämnar festen för att gå ut och samtala med sin äldste son, han som nu är utanför och uppriven. Fadern kan inte festa med de andra längre. Varför? Av samma svar. För att han är förälder. Den som har fått den gåvan har också svarat ja till en sorg som allt föräldraskap måste innehålla. Och här möter vi en bild av Gud som är fruktansvärt viktig. Bilden av Gud som en rastlös, orolig, sörjande förälder som går av och an, ut och in, otåligt fram till den punkt när sönerna sitter vid samma bord och är beredd att axla det ansvar han har velat att de ska axla hela tiden. Detta behöver knappast sägas. Ni vet det redan, ni som är föräldrar, att det finns i allt föräldraskap en sorg som är svår att sätta ord på. Kärleken gör oss fruktansvärt sårbara. Den gör oss till sådana som ibland ligger vakna om nätterna, som på allvar brottas med känslan av att inte räcka till, som inte riktigt finner ro i tillvaron. Så är det också med det andliga föräldraskapet. Och med tanke på allt som just nu sker i den här församlingen, människor som kommer till tro, att vi har dop mer än vi har haft på många, många, många år, att kulturer blandas i det här huset som aldrig har skett förut, så bör det sägas att med det följer massor med glädje. Men det finns också i detta en vånda som kräver att vi står upp, lämnar tyckande och tänkande, lämnar gnällande och ojande över oss själva och blir andliga föräldrar. Det är hög tid för det just nu, för det oroliga föräldraskapet. Det andra, det är det medlidande föräldraskapet. Det är några saker i den här berättelsen som är anmärkningsvärda verkligen. Förra stannade vi in för det här temat var lillebror. Hur den här fadern låter sonen gå utan protester till synes för att ge honom en chans att komma tillbaka med värdighet, vilket han också gör. Det andra är hur lite fadern säger. Har ni tänkt på det i den här liknelsen? Han säger väldigt få saker. Men han handlar desto mer. Han går ut, han springer till mötes, han slaktar gödkalven, han omfamnar sin son, han kysser honom till och med. Alltså, som ett gott föräldratips, kanske det är att prata lite mindre och handla lite mer. Det tredje är att när han väl tar till orda så ägnar han tiden åt, citat, att försöka prata sin son till rätta. Alltså istället för att påtala vad han har gjort fel så talar han med honom för att det nu ska bli rätt i framtiden. Och så det som det här precis som hemkomsten, så tror jag en stor avgörande sak är att han tycks ju inte lyssna på vare sig självfördömelsen hos den ena sonen. Han säger, jag är inte värd att kallas din son. Han svarar inte på det, utan svarar något helt annat. Han lyssnar heller inte på den andra sonens bittra förljugenhet när han säger, mig har du inte gett ens en killing att festa på med mina vänner. Varför svarar han inte på det? Varför följer han inte upp det? Jag tror därför att han har en annan agenda. Nämligen att upprätta deras värdighet och så bekläda dem med en uppgift som ryms i de få saker han faktiskt säger. Han säger, skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt skor på hans fötter. Alltså fadern är bara upptagen av vem sonen är och ska vara i framtiden. Och till den andra, allt mitt är ditt. Märk hur det är vad fadern fokuserar på. Inte det som har varit, utan det som ska komma. Nu ska ni ta det här vidare. Ni ska bli som jag. Är det inte det han säger? Budskap 1. Sån här är Gud. Budskap 2. Såna här ska vi också bli. Ska vi inte det? Faderns känslor springer ju fram i ett enda ögonblick när det står att han får se sin son på avstånd och så grips han av medlidande. Det är ju ett oerhört starkt ord som rent litterärt betyder att man är beredd att slita sitt hjärta ur kroppen för att man älskar så mycket. Medlidande är mer än empati, som ju är förmågan att liksom sätta sig in i hur någon annan har det. Medlidande, medkänsla går mycket längre än så. Det är inte att från en upphöjd position liksom böja sig ner mot en underlägsen eller sträcka handen mot den som är mindre lyckligt lottad. Det är mycket mer utmanande och kraftigt än så. Och nämnde Henry Nouwen skriver så pregnant om vad medkänsla är. Han skriver, medkänsla är att gå direkt till de människor och de platser där lidandet är mest akut och slå sig ner där. Vem kan lyfta bort lidande utan att gå in i det, skriver han. Plötsligt kommer detta väldigt nära oss. Det finns enorma utmaningar på detta område i vår stad som någon måste svara på. Man kan göra det på många sätt. Vi vet att situationen för ensamkommande flyktingbarn är svår idag. Vi vet att den gruppen kommer att öka lavinartat under de år som kommer. Det behövs jourhem i Göteborg. Det behövs oerhört många god män som går in och hjälper människor som har hamnat i svårigheter, som behöver en god man. Det behövs faddrar, olika former av mentorskap. Du som är företagare kanske ska försöka se till att någon som omöjligen kommer in på arbetsmarknaden får en chans i ditt företag. Det behövs förebedjare idag som aldrig förr i vår stad. Och märk vad som händer. Plötsligt sammanfaller de utmaningar som den här församlingen står inför med de utmaningar som andra kyrkor och samfund i den här stan står inför med många andra aktörers situation idag. Ingen av oss klarar detta själva. Vår kallelse är att söka alla goda allianser vi kan få för att tillsammans i den här stan gå in och bli föräldrar, vuxna människor i mötet. Och så till sist, den generöse föräldern. Jag ska sluta där jag börjar med den här gödkalven som aldrig blev av. Det är något storsint med den här pappan. När det här händer att han har pratat med båda sönerna, haft skäl till det, så märker man vad han gör. Och det är ju att han ger långt utöver vad han borde och långt utöver vad han kunde förväntas att ge när de nu kom tillbaka. Och jag undrar om det inte så andlig mognad alltid ser ut. Den vidgar ständigt förlåtelsen. Den går hela tiden ett stycke till på barmhärtighetens väg. Den kastar till och med såkorn enligt Jesu liknelser på de ställen, berggrunden till och med. Det är ju den som kastar kornen måste veta att det kommer ingenting att växa. Men det är som ett uttryck för att så här ser moget liv ut. Det är så generöst att man ger långt utöver vad man kanske borde. Och ordet generositet har ju samma rot som ordet generera. Alltså att någonting händer, någonting växer, någonting förmeras. Det genererar någonting. Det här genomsyrar hela Jesu undervisning. Gå en mil till, sa Jesus, om någon tyckte att vägen var lite lång. Om någon funderade på om man skulle ge bort sin mantel, så sa Jesus, gör det. Ta den andra manteln med när du ändå håller på. Vi blir inte fattiga på den vägen. Det genererar någonting. Och kanske är det mest radikala uttalande Jesus gjorde följande. Var barmhärtiga så som er himmelske fader är barmhärtig. Därför att generositeten, barmhärtigheten är direkt genererande. Generositeten skapar den familj den tror på och den församling den tror på och den stad som den tror på. Och jag tycker mig möta en ny längtan hos många av er och långt utanför vår församlingsgränser idag, just på det här området, att man vill vara med och ge, att man vill vara en generös människa men också en som är med och genererar någonting gott. Vi är många som inte utmanas längre av att se om vårt eget hus och som inte nöjda med att trygga vår egen framtid. Och den längtan, när den spirar i ditt bröst, så vet att det är ett omistligt tecken på andlig mognad. En av betydelserna av ordet mogen, det är ju att vara färdig att tas i bruk, att bli använd. Så summa summarum, det är dags att bli andlig förälder. Ett fantastiskt uppdrag. Det är roligt att vara förälder. Och det är smärtsamt att vara förälder. Därför att man väljer att också i sin egen kropp bära den vånda och den oro som hör föräldraskapet till. Men det är genererande. Det händer någonting. Så till någon här idag så tror jag Gud säger, sluta kräla i softet. Sluta ursäkta dig. Du är min son, min dotter, så sträck på dig. Du har ett stort uppdrag. Till någon som kanske sitter precis intill så tror jag Gud säger, sluta betrakta på avstånd nu. Sluta gnälla. Sluta tyck synd om dig själv. Allt mitt är ditt. Allt mitt är ditt. Idag är du välkommen. Vi ska strax gå in i en förbönsstund. Att möta Fadern efter allt som har hänt i ditt liv. Du är dessutom välkommen att anträda vägen, att gå ur det mötet och bli en andlig förälder. Det kommer att kosta, det kommer att generera i ditt liv, i din familj, i din församling och i din stad. Annette ska sjunga en sång nu som heter Faderns sång. Vi blir stilla i bön medan vi lyssnar på den sången.